från igår. Det är inget aprilskämt, hörni. Sverige är i VM i sommar på något märkligt sätt. Efter ett rekorddåligt VM-kval så är det trots allt en VM-sommar i USA som jag har framför oss. Lasse,
Är du helt säker på att det inte är ett aprilskämt?
Nej, jag vet inte. Det känns nästan så med tanke på... Jag menar, vi var ju nere och såg matchen mot Kosovo i höstas. Vi förlorade rättvist och det kändes VM väldigt långt borta. Lasse, ny tränare och så helt plötsligt två segrar mot bra motstånd. Vad ser du? Vad är det som har hänt?
Jag tror att det viktigaste skälet trots allt är att du nämnde det själv, tränaren. Jag tror ju faktiskt att Graham Potter har betytt oerhört mycket. Det kom in en... Det lilla jag känner till och kan se utifrån och hör lite grann, och det är ju liksom framförallt också ett nytt ledarskap. Men vi kommer väl tillbaka till matchen, men framförallt tycker jag en realistisk syn på hur vinner man fotbollsmatcher, va? Och tyvärr då Jons filosofi, så det var inte på sättet att vinna fotbollsmatcher med. Ska man spela som han vill, då ska man ha 11 världsartister i laget.
Jonas, du är ju gammal. Men... före detta ska jag säga.
Nygammal.
Ja, nygammal. Du har ju långt hår fortfarande, så gammal är du. Försvarsspelet. För det känns ju helt plötsligt känns det som att nu sätter vi lite stolthet i försvarsspelet. Vi jublar över brytningar. Det är ett helt annat go över det. Och vad ser du har hänt där? För att det känns ju bättre.
Som Lasse säger, framförallt så ger vi oss själva möjligheten att försvara. Och det är taktiskt såklart. Att vi har en formation som är mindre risktagande, tycker jag. Alltså när det gäller att spela försvarsspel. Som vi spelade under förra förbundskaptenen så var det ju väldigt mycket markeringsinslag. Vi skulle försvara högt. Ja, är du inte rätt i det? Är du inte 100% i ett sådant försvarsspel? Då blir det ju väldigt svårt, som vi såg i kvalet. Så det är den stora anledningen, tycker jag. Sen ser man ju de här matcherna också mot Ukraina och Polen. Att när vi väl gör det bra... Det finns ju extremt mycket individuell kvalitet offensivt i det här laget. Och sen tror jag som Lasse säger också med Graham Potter. Han känns tydlighet vad det är som jag uppskattar mest av tränarna jag spelar. I synnerhet när det blåste emot. Liksom. Allting annat stormar. Du vill ha tydlighet från din tränare. Du vill ha en sympatisk tränare. Det kan vara också. Sant att Jonas Thomasson inte var det. Men det är en värme i honom som jag är övertygad smittar av sig på spelarna i gruppen.
Ja. En segermatch mot Ukraina så går... Ja, det är en metamorfos helt enkelt.
Så är det fjol på dem.
Ja, det är helt enormt. Och det hördes redan efter matchen mot Ukraina. Elanga var inne på att det här grejer vi sa han redan efter segern i torsdags.
Hur kände du för egen del? Har du sparat det absolut bästa till tisdag?
Jag har inte spelat många 90 minuter i år. Ja, jag tror jag kanske bara spelat 2-3 90 minuter. Så jag var glad att Graham kom i möjligheten att få spela. För jag vet att jag kan göra ännu mer. Och jag kanske behöver bara en chans på matchen. Men,
ja, han sparade det bästa. Till sist ska vi titta på för första målet. Det är ju en riktig god mitt. Ajari till Elanga. Pang via ribban. Ni får gärna prata oss igenom
det. Det är ett klassiskt svenskt fotbollsmål. Det är så snyggt på alla sätt. Ajari som jag tyckte gjorde en riktigt bra match också. Både mot Ukraina och Polen. Med den assisten. Och det är avslutet. Jättevackert.
Ja, mysigt. Lite, ja.
Ja, samtidigt så är det ju också liksom, det är inte bara ett väldigt snyggt mål. Det är också som man ska spela fotboll. Ju mer du kan spela snabbt i djupled. Ju enklare är det, va? Det är inte att krångla till det och man behöver inte 20 passningar, va? Men det är ju fantastiska individuella prestationer.
Vad gör det här för matchen då? Vi vet ju att Polen kom tillbaka två gånger om, men vad gör du få ett sånt här ledningsmål, Jonas, för gruppen, för laget?
Ja, men jag tror framförallt i den situationen de var, ja, de hade positiv energi från Ukraina-matchen, men även de har ju någonstans i bakhuvudet, precis som vi sitter här, ja, för 6 månader sedan så var det neråt på alla sätt. Så komma till ett fullsatt Friends med den stämningen. Det viktigaste där är ju inte att inte få pyspunkar de första 10-15 minuterna. Får man det målet och momentumet och energin det innebär. Jätteviktigt. Allt är viktigt att få en bra start, men i synnerhet i en sån här kontext. I synnerhet i en match som är direkt avgörande såklart.
Ja, vi kikar på... Ja, förlåt.
Jag tänkte bara säga, det finns ju en balans som Jonas är inne på det ena. Alltså du skapar en trygghet att du får en ledning. Du behöver inte stressa på något sätt, va? Men samtidigt, det finns alltid en risk i det också att du kan bli lite passiv. och du känner att nu vill vi säkra bara, va? Men det tyckte jag de skötte relativt bra ändå, men det var ju hela tiden trots allt försvarsspelet som var grunden, men vi kommer tillbaka till det.
Ja, de kommer ju tillbaka två gånger om Polen dessutom. Mm. Vi tittar vidare på målen. Det här är ju inget roligt. Nordfeldt som hade varit lysande så här långt, jättefin räddning nere vid stolpen och han har spelat stabilt, och så kommer det här. Mm.
Och Sverige hade ju problem just på den kanten med Zalewski då, som var väldigt bra tyckte jag första halvlek. Det är klart att han tar den Nordfeldt, men han vägde upp med ett par andra riktigt fina räddningar. Och sen det här målet då precis innan paus. Jättefin fast situation. Tajmingen i Lagerbjerkes löpning, bollen in från Benjamin Nygren, är riktigt, riktigt bra.
De glömmer de bort Lagerbjerke, eller vad händer?
Ja, men jag tror att nu går bilderna fullt.
Nu går bara här har vi det här målet. Det blev öppna landskap där i svenska försvaret.
Mm. Men imponerande, de var tillbaka pressade såklart Sverige i andra halvlek, synnerhet efter det här 2-2-målet, men att ändå reda ut det på det sättet de gjorde, imponerande. Lagerbjerkes mål, ska jag bara säga, jag tror att Polen spelar i zonförsvar på fasta situationer. Då kommer i löpningarna bakifrån, Lagerbjerke börjar på borta ytan och så kommer han framför, så ser de inte honom.
2-2, Lasse, vad tänkte du då? Det är Polen som står, Zielinski springer runt och han gör allting, han styr och ställer. Lewandowski springer och tassar där uppe. Vad tänkte du vid 2-2?
Ja, jag tror mest att jag satt och tänkte på att bästa fall nu så blir det väl fallet. Mm. Bästa fall tänkte jag nog inte, men det blir nog antagligen förlängning tänkte jag mest på slutet där. Alltså, så målet kom ju verkligen överraskande. Det är också en annan intressant grej tycker jag med det här med målen. Om vi tar Polens då mål när vi tycker Nordfeldt gör en liten tabbe. Mm. Det är två positioner, högerback och vänsterback tycker jag, så är det bra om de har rätt fot. Tittar du på Svensson där så jag tror det är svårare där. Han låter honom gå innanför sig. Han ska styra honom utåt och det tror jag är mycket svårare. Jag vet inte, du upplever det med vänsterfot om man spelar till höger. Så det finns en nackdel. Annars tycker jag på alla positioner spelar ingen roll om man är höger eller vänsterfot.
Det var det svåraste tyckte jag när jag spelar på en position. Jag spelar ju ofta vänster innerback, vänsterfotad. Alla gånger så styrde du utåt. Du var van att försvara med kroppen på det sättet. Spelade du då på högersidan, det var helt plötsligt var du i en situation där du skulle försvara med en kroppsställning som du aldrig gjorde innan. Mm. Så att det är väldigt bra poäng. Ja. Man försvarar alltid utåt.
Jag förstår att det blir som att det är lite avvitt på något sätt.
Mm. Ja. Och sen ska man försvara Nordfeldt. Han gör ju så bra match för övrigt också. Han ska ju ta den där. Men han är lite skymd upplever jag om man ser på reprisen, tack vare att han kommer in som han gör då innan han skjuter. Plus att det är en studs precis.
Det är en touch före. Också på om det är startfält.
Det också, ja. Men den ska han ta om han är lite mera. Han ska nog förflytta sig lite in mot centrum av målet också när han driver inåt. Men nu är vi inne på små detaljer.
Ja. Ska vi titta på hur det såg ut? Om man kallar det mirakel kanske vi inte kan höra. Men
det är väl att ta i.
Det är väl att ta i. Men alltså i den 88:e minuten. Bergvall, nej. Senelin, nej. Jökeres, ja! Sverige till VM.
där är han så stark, Jökeres. Och det började, alltså så här, ett par minuter innan, Sverige fick väl ett inkast högt upp på högerkanten, flytta upp, och så fick man den här lilla forceringen då. Och det tyckte jag var genomgående matchen igenom, både mot Ukraina och mot Polen. När Sverige väl kommer upp i sista tredjedelen, då är de ju farliga. Då skapar de chanser. Då har de kvalitet. Och sen var det imponerande tyckte jag också hur de hanterar de här 5, 6, 7, 8 minuterna efter 3-2-målet. Apropå att det inte blev baktunga, apropå att det inte blev stressade. Den delen redde de ut på ett jättebra sätt.
Sen får man ju berömma Potter, det var hyfsade byten. De var inblandade i målet också.
Ljunggren kommer in.
Det var fingertoppskänsla. Ja. Det
får man säga.
Ibland lyckas det.
Vi ska prata mer om Bergvall, för han kom in och verkligen visar vägen. Vi ska prata lite mer om honom sen. Hur alltså som tränare, du får 3-2 i 88:e. Nu var det 4 minuters tilläggstid igår, men du vet inte riktigt. Alltså, det börjar ju bytas och fixas och trixas och försöka rycka sönder matchen ner vid hörnflaggan. Hur mycket styr man som coach i det läget?
Ja, du kan inte göra det, utan det är där det handlar om att ha bra informella ledare ute på plan. Alltså, jag menar, och det gör de ju förvånansvärt bra tycker jag. De håller ju boll väldigt och söker då liksom inkast och frispark. Jag får lite vibbar från Henrik Larsson och när vi mötte Paraguay. Han höll bollen tror jag i en minut och vi fick ett par inkast nere vid deras hörnflagga. Och precis likadant gjorde de här. Här var de verkligen, det luktade erfarenhet om dem trots att de var så unga. Så det gjorde de jättebra. Som coach har du ingen chans alltså i det läget. De hör inte vad du säger. Du kan inte få ut några informationer alls.
Som spelare då, vet ni någonstans att vi ger bollen till någon stor rackare som är med stor hockeyrumpa som kan täcka den där nere vid hörnet? Alltså hur har man pratat om den där innan?
Nej, men det viktigaste är ju att kommunikationen är väldigt hög, väldigt frekvent i slutet. Liksom, att man pratar med varandra, man hjälps åt med energin. Sen tror jag också att Sverige försvarar lågt mot Ukraina, de försvarar lågt mot Polen i större delen av matchen. Så det är inte så att man behöver försvara på ett annat sätt. Nej. Så man har nog en liten trygghet i det, att nu har vi försvarat så här ganska bra. Ja, nu ska vi bara försvara på samma sätt.
Men jag tänker
sen handlar det om att rycka sönder momenten, rycka sönder, få spelarbrott och så vidare. Tyckte jag de gjorde smart.
Talar man om innan och springa ner där istället? Alltså ibland kan man ju tycka, det är inte ner nu redan och stå där, det spelar runt i backlinjen. Hur fungerar på planen?
Det är en bra fråga, för att ofta så tränar du på hur du ska forcera offensivt. Du tränar inte så ofta på hur du ska hantera en sån här situation. Mm. Liksom. Men återigen, som Lasse säger, handlar det ju om spelare på planen som tar ansvar, som kommunicerar återigen och som leder. Och det tyckte jag. Jag menar, Victor Lindelöf, som inte har nämnt, tyckte han gjorde en riktigt, riktigt bra match. Och de delarna som vi pratar om nu, känns det som att han är den som någonstans leder laget på det sättet.
Och så kom avgörandet. Det skulle komma, det kände vi alla. Men det dröjde ju det där anfallet. Vi tar så här, jag var inte heller riktigt säker på om det var mål eller inte. Det tog en liten stund, men så här lät det tydligen.
Lundgren! Han kommer runt, han kommer in i straffområdet. Lundgren spelar sig ett bakåt. Sen så skjuter. Bergvall skjuter. Bergvall, det är mål! Det är stolpen. Det är mål! Mål! Det är mål! Det är Jökeres! Det är Jökeres!
Det är
fantastiskt. Ja, alltså, jag blir så besviken. Det såg ju ut att gå i mål där för Sedelio. Och sen går det i stolpen och så tur har vi ju Gyökeres där. Han är ju värd ett eget kapitel.
Alltså man säger, jag har spelat många matcher på Friends.
Stråberg om jag får be.
Ja, Stråberg,
jag säger fel själv, så det är skönt att jag får rätta någon annan gång.
Ja, men de 5 minuterna där, precis innan målet och efter målet, det var det mäktigaste jag var med om i form av stämning på Friends.
Ja, det var
både som åskådare som spelar. Häftigt.
Ja, det var även du, Lasse, måste jag bli. Alltså, du som har varit med så mycket och så sitta där. När vi har varit så långt nere dessutom och så får vi den här gratis chansen via Nations League som alla har tittat lite snett på. Den räddar ju oss.
Ja. Alltså, nej, du, precis som du sa. Alltså, hela andra halvlek där fram mot slutet, precis som Jonas sa, det kändes ju. Alltså, så, man var ju glad då verkligen att de ändå hade ett hyfsat försvarsspel hela tiden. Och framförallt tyckte jag också att de behöll lugnet. Vad tar du på det som jag tycker ofta avgör matcher? Det är ju det här med att inte förlora en mot en situationer. Att vara överaggressiv eller överambitiös. Och trots att de inte är så erfarna skötte de det bra. Sen, man hör ju inte hur det går ute på plan. Men jag tycker också precis som Jonas sa. Vi ska verkligen lyfta Viktor för att han har ju liksom varit lite ifrågasatt ibland och såna här grejer. Och ofta har det, tycker jag, varit orättvist eftersom det handlar trots allt om hela lagets spel.
Men, vi har ju sett,
men här tycker jag att han visade verkligen vad viktig han är. Han ligger så bra i positioner. De har säkert en 3-4 inspel som är ganska svåra där han läser väldigt bra och tar bort då liksom där de har bra lägen. Och uttaget tycker jag att han spelade väldigt bra.
Men Jonas, vi har ju gjort Arsenal många gånger under hösten, eller under den här säsongen, och vi har ju sett en formförbättring från, men visst var det tungt i början. Han såg trög ut, lite stabbig och inte självförtroende.
Men passade de mjölkas?
Ja, gjorde lite mål. Och du, till och med du som är en fin och snäll människa, muttrade lite grann över honom.
Det vet jag inte. Jag har varit ganska tydlig med att jag tycker att han har gjort en bra säsong.
Han har kämpat också. Men
han har inte haft de siffrorna kanske som folk förväntar sig.
Inte sett. Men nu har han annan karisma.
Nej, det har han. Och det tycker jag man ser. Han är mer bekväm de här sista landskamperna. Han är mer bekväm tycker jag när han spelar i Champions League med Arsenal. Precis som att han har gjort det tidigare och har hittat en trygghet i det. Sen men kanske också sättet Arsenal spelar. De spelar kanske inte till hans styrkor på det sättet som landslaget gör de här två matcherna. Men det är också vilket motstånd de möter. Jag menar, alla lag som, eller de flesta lag som möter Arsenal, de backar hem. De krymper ytorna centralt. De här två matcherna, sättet Ukraina och Polen spelar, ja men då kommer Gyökeres få ytor bakom. Då kommer han kunna dra iväg i djupled. Och där är han ju, det är hans bästa del av spelet, skulle jag säga. Så att det får man inte glömma heller att motståndet spelar in, såklart. Men hur de spelar, hur de bedriver försvarsspel, är ju också knutet till Gyökeres prestation, såklart.
Lasse, du har fått till uppgift att ta ut tre anledningar, tre nycklar till resultatet igår. Hur ser det ut?
Jag får börja vara riktigt nörd. Jag plockar ut den officiella statistiken lite grann. Och statistik ska man alltid analysera. Men jag tycker den är så tydlig nu, för att om jag får med det underbygga de här tre nycklarna först. Så att bollinnehavet var faktiskt exakt som det var mot Ukraina. Det var 37-63%. Va? I pass så hade Sverige 259 och Polen 512.
Ja, det är dubbelt så mycket.
Avslut 9-15. Hörnor 2-9. Vilket tyder på att Sverige har försvarat väldigt bra. Och så hade de också väldigt lågt risktagande. I rensningar så hade de 40 mot 17 i Polen. Så mina tre nycklar, det är i det här varför man vinner den här matchen. Det är att de har en väldigt realistisk syn, men försvarsspelet är ju definitivt grunden och nyckeln. Alltså, de gör det så oerhört bra. Och detaljen för mig varför man oftast kan vinna fotbollsmatcher, det är om man vinner mest en mot en situationer. Och just att det här relativt unga och erfarna laget, de är väldigt duktiga att komma in i press, de jobbar hårt, men de säljer sig inte, vilket är otroligt viktigt. Va? Så deras individuella försvarsspel samtidigt som det kollektiva försvarsspelet, det var de två absoluta nycklarna. Och när man spelar så ska man ju försöka spela kontringsspel, spela djupledsspel. Så de gjorde mot Ukraina, då gör de i Polen. Och det tycker jag avgör. Och jag tycker i fotbollen nu generellt att det här är så bra för svensk fotboll att vi kanske får, i mina ögon, en lite mer realistisk diskussion kring hur vinner man fotbollsmatcher, va? Och jag hade med mig en sak från när Tom och jag övertog landslaget, när Patrik Andersson då spelade. Han hade ett uttryck som jag tyckte var jättebra. Första blicken framåt när du vinner bollen. Att direkt när du vinner bollen kan du försöka spela framåt. Och det tycker jag att det här landslaget har gjort de två senaste matcherna med Potter. Och jag tror att han verkligen har fokuserat på hur de ska spela försvarsspel. Men också då ger ju det att det är ganska så, blir antagligen ganska enkelt anfallsspel. Och ligger man och försvarar så mycket, precis som det hände i matchen då igår, då får man lägen för att snabbt ställa om i djupled. Och vi fick ju se ett av målen där det är visserligen flera pass, men det går i djupled hela tiden, va? Och spelar man så, då är det svårare för motståndarna, definitivt.
Potter hyllas, och så här lät det efter matchen från vår förbundskapten.
Han är på väg in här och ska få hoppa in.
There is! Let me go! Let me go!
Den bojan kör jag så här.
Graham, vi ska se om du kan få en mikrofon här också.
You can take my...
Are you sure?
100%.
You can take your citizenship as well.
Graham, jag hoppas du hör vad vi säger här efter allt det här som är på läktarna. Wow. Stort, stort grattis. Försök beskriva vad som går igenom kroppen.
Oh, it's tough to articulate, even in English.
Oops,
just an unbelievable night. I mean, that's why we love footballer. So the atmosphere was incredible. I thought Poland were really, really good. Made it so difficult. You can see that you're on an edge, you know what I mean? And the credit to the boys is such resilience. We weren't perfect, but who cares? We're going to the World Cup, baby.
Men vad är det som gör att ni vinner den här matchen ändå?
Sorry?
Vad är det som gör att ni lyckas vinna, tycker du?
Bitarna.
Yeah, I don't know. Like, I can't analyze it. I'm still out there, you know. I thought they had the game sort of went and to and throw like we thought it would be. It's just like there's that much at stake. To control something like this is impossible. And then you just got to rely on a team spirit, you got to rely on the moments, and then you've got Victor, who's obviously top. But I thought the team dug in and suffered together. It was unbelievable.
Ja, det är ju en annorlunda match, ett annorlunda kval och allting. Berätta vad du sa där inne i ringen tillsammans med spelarna efter matchen.
I just said that we had to show ourselves as a team, you know? That was what we had to do, and we have. And then we're going to the World Cup, and then I swore a lot.
You're English, though.
Yeah, exactly. I ran out of words, I just swore. And then we started jumping.
Har du upplevt...
Exactly, no, it wasn't that bad.
Har du upplevt den här lyckan någon gång när det handlar om idrott?
Sorry?
Have you experienced this luck?
No.
Also this feeling?
No, this is a first for me.
Yeah.
It's incredible. Like, I'm so grateful. Honestly, so grateful, so proud of the team, of Swedish football today. I thought it was an incredible example of what we can do. So yeah, it was just amazing to be part of.
Ja, vi är också tacksamma, Graham Potter, för att vi fick uppleva det där. Och han, du har varit inne på det. Det finns mycket som luktar Potter över de här resultaten. Men också en bra coachning. Byterna.
Definitivt, det följer väldigt väl ut. Till och med på den liksom lilla sekvensen som avgjorde allt, va, så var ju flera av de som hoppade in då var ju delaktiga i segermålet. Och det är inte ofta man får uppleva det som coach. Så det här med byten så där i slutfasen, det är... Jag menar, ibland är det kanske bara tillfälligheter som avgör om det blir bra eller inte. Men oftast har man en bra plan, och framförallt så här tror jag att det handlar kanske lite mer om marginaler. Men det viktigaste tycker jag är att man har förberett, och att spelarna är förberedda på att ska vi ändra balansen i laget eller sådana här saker. Nu kom det in nya energispelare, och det är en viktig del i och när man byter, att i slutfasen blir det ju, och speciellt om man ska försöka avgöra en match, så handlar det om att också få in nya friska och som har energin också.
Ja, 50-åring från Sullyhall heter det, va? 13 kilometer sydost om...
Spelar ju West Brom också.
Om Birmingham, ja. Han gjorde någon U21-landskamp där också. Mm. Graham Potter, jag vet Glenn Strömberg, men han sa, oj, Potter har någonting. Han har någonting. Tidigt när han var i Brighton, att det finns någonting där. Sen hade han ju inte så bra resultat i Chelsea och West här, men dina intryck och hans rykte i England, hur skulle du säga att det är?
Det har ju fläckats lite då av Chelsea och West Ham. Men därför innan då Brighton, vad han gjorde där, och Swansea som jag också gjorde jättefint. Men han är ju omtyckt också. Det är lätt att tycka om honom när han pratar. Han är älskvärd, han är sympatisk. Han framhäver inte sig själv. Alla de delarna tror jag spelarna uppskattar jättemycket.
Vi minns ju för tiden i Östersund, det var teater och det var rollspel och de sjöng, och det verkar vara liksom lite roligt också. Spelarna trivs och det är frågesport. Hur viktigt är det där?
Alltså, utifrån när han tog över landslaget, jag vet Lasse bättre än mig, men han har ju liksom, du kan inte påverka så mycket. Han har haft 4-5 träningar totalt under sin landslagstid hittills, så att de delarna du kan påverka är ju som de mjuka värdena liksom. Sen så återigen, jag tycker han är tydlig och ganska enkel i vad han vill göra och hur han vill spela. Det är svårt i ett klubblag med en tränare som kommer in mitt i en säsong så att säga, och tar till sig nya taktiska direktiv. Det är ännu svårare i landslaget såklart, så det är viktigt att det hålls som sagt enkelt och väldigt basic, och det tycker jag genomsyra honom när han pratar.
Vad säger du, Lasse, om det här att skapa en god stämning, en god miljö?
Ja, han ger ju det intrycket, precis som Jonas är inne på. Han, allt jag har hört honom också i intervjuer och sånt här, att jag har hört några säger då i media att liksom, ja, vi får inga riktigt svar på frågorna. Jag delar inte alls den uppfattningen. Han tycker han är väldigt tydlig kring vad han tycker. Och framförallt så det framstår ju ännu tydligare, tycker jag. Nu vill inte jag liksom svärta ner Jon, va? Men Jon pratar ju väldigt mycket om det individuella. Det hör jag inte att Howe eller Potter nästan nämner. Han pratar hela tiden om laget i alla intervjuer och det intryck man får. Och det är det jag tror att, och det har han ju sagt själv, att han har koncentrerat sig på att göra det så enkelt som möjligt, så tydligt som möjligt. Och det har hela tiden handlat om att få till ett försvarsspel. Där syns det ju att de är organiserade. Mm. Och han har ju fått till en stämning som man märker på spelarna. Plus att de jobbar ju kopiöst mycket. De löpte ju mer i den här matchen i statistiken också än vad polackerna gjorde. Va? Så att det är ju definitivt ett lag som trivs med. Och där har ju han naturligtvis en stor del. Och jag hörde du sa, Jonas, det kan ju du utveckla också, hur han jobbar med övriga ledarstapen. Du hade ju hört lite grann om det.
Mm. Ja, men det känns som att det är en inkludering också i tränarstaben som kanske inte var på samma sätt under den förra förbundskaptenen. Sen så är det väl olika hur man jobbar, men utifrån hur du pratar Potter då med laget, ja, samma värde måste gälla för tränarstaben liksom, och att de också känner sig inkluderade, och det känns som att det är väldigt bra på båda de delarna.
Får jag lägga till en sak där också? Med min erfarenhet när jag var utomlands, oavsett språksvårigheter eller inte, så jag var alltid väldigt noga med att jag ville ha assisterande som var inhemska, därför att man, även om man är i Norge och man tycker man kan norsk kultur och allt sånt här, va? Men det finns en massa saker ändå, tror jag, som man missar även om man då är väldigt nära ett land, och speciellt då som till exempel Island när man inte förstår språket. Då det informella som händer i en sån här grupp är otroligt viktigt, så därför så måste man ju liksom jobba i team, och de här liksom enkla klyschorna att fyra ögon ser mer och såna här saker, eller sex ögon eller hur många du nu har, det är definitivt sant. Men det finns så mycket man inte liksom tänker på om man bara sitter där och låser upp sig till någon slags guru själv, utan ett bra fungerande team, du har liksom medicinska teamet, du har uttagit hela gänget, va, så dina assisterande tränare, det är jätteviktigt.
Så här sa vår lagkapten om vår förbundskapten igår.
Nej, men jag har svårt att hitta ord just nu. Det känns otroligt skönt. Och det är väldigt sinnessjukt. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi har haft några tuffa år, men att vi står här idag och ska spela ett VM är, ja, det är underbart.
Hur märklig var den här fotbollsmatchen?
Ja, det var inte vackert, men det viktigaste var att vi vann matchen. Men som sagt, det var inte kanske den vackraste matchen, och det var... Ja, det var lite speciellt. Jag tror alla kände på energin där inne också, att det var mycket som stod på spel. Men vi vann till slut, och det är fantastiskt.
Nu står han ju bredvid dig. Men vad tycker du att Graham har gjort med det här laget under den här tiden?
Han har gjort väldigt, väldigt mycket. Jag tror han har fått oss att bli ett lag igen, om man säger så. Jobba mot samma mål och förstå vad vi ska göra på planen för att det ska funka. Och vi har suttit de enkla sakerna, och sen när man gör det, då kan man bygga vidare. Så att, otroligt bra jobbat av honom.
Har du klarat av att behålla tron själv? Det var riktigt mörkt i höstas. Kändes avlägset. Hade du själv tron på att vi skulle stå här ändå?
Det var tufft. Det var tufft. Jag ska inte ljuga. Jag ska inte så ljuga, men det var tufft. Direkt när vi samlades den här veckan, så hade jag en känsla i kroppen, och även om de gjorde två mål idag, det var någonting i luften som kände att det var skrivet att vi skulle ta den här VM-biljetten, och det gjorde vi också.
Ja, det känns som en god stämning. Ja, vi skrutt annars, men det var, jag är glad när jag ser de där bilderna. Jonas, lite uppgifter har du naturligtvis fått också, dina tre stjärnor.
Ska jag nämna dem, eller kommer de i grafiken? Ja, alltså man kunde ju välja ganska många. Det var väl ingen som gjorde en helgjuten, precis som Lindelöf pratade om. Lindelöf var väldigt bra, tyckte jag. Men tycker de här ändå är de som sticker ut. Gyökeres då, ja, han var väl inte så jätteinvolverad i matchen. Men det du vill ha av din största stjärna, det är ju ett matchavgörande. Han gör 3-2-målet, han gör tre mål mot Ukraina. Så att den här landslagssamlingen så har han verkligen infriat de förväntningar man har på honom. Nordsjö, vi pratade om det första målet kanske han ska ta, men innan det så gör han en helt otrolig räddning, som vi får säga här kanske. Den är brutal, den räddning. Det är det hörnet han kommer från dessutom. Och sen har han en räddning till precis innan paus, då, någon liksom reflexräddning, handbollsräddning nästan, som håller ska av matchen. Och utifrån att han har ju varit liksom andra val, tredje val till och med, under sin landslagskarriär, och få in och spela den här matchen och göra det så bra. 50
tävlingsmatchen var det någon som hade räknat ut att det var.
Ja, det är en jättebra match och en av de absolut stora matchhjältarna såklart. Ja, vi är inte räddningar. Jag har nästan glömt den här. Ja, det var det jag menade. Handbollsräddningen typ. Och sen Lukas Bergvall. Jag tycker verkligen att i en period i matchen där Sverige var lite mot repen så kommer han in med sin energi. Han har ett otroligt driv, tycker jag, i sitt mittfältsspel. Både defensivt och offensivt. Och den här tacklingen, det är precis som att den tacklingen, man kände liksom ljudvolymen på Friends där. Att efter det liksom så flyttar Sverige fram positionerna. Jag tyckte han var väldigt, väldigt bra. Och det är utifrån då att han har haft den här skadan och inte spelat mycket.
Han fick ju en boll rakt i veka livet dess för det också. Så det var, han låg liggande minuter.
Jo.
Nej, så att de tre, och vi måste välja tre stycken.
Om vi börjar lite grann, vi kan ta upp någonting där som kanske inte är så positivt, för jag Nordfeldts agerande efter det fina starten på matchen, och så kommer den där bollen och så säger nej, tänkte jag, Lasse, han har tappat det. Vad tänkte du? För den ska ju normalt sett ta.
Ja, när jag sitter på läktaren och man får se reprisen, så tycker jag ju nog att den är fullt tagbar. Va? Men sen om du ser tillbaka till hela matchen, och jag tycker också förutsättningar. Jag känner honom inte alls som person, men du ser, han har en hel del... jag vet inte hur många han plockar, men han plockar ner någon 3-4 stycken hörnor också väldigt snyggt i trånga situationer. Utan att känna honom har gett ett så tryggt intryck, speciellt med tanke på förutsättningarna som du räknar upp här. Valitarna spelar, sen har han ju varit med i truppen, och jag tror att man ska inte underskatta det heller, att man har varit med väldigt mycket i truppen. Han känner miljön, och han är ju dessutom betydligt mycket äldre, så jag vet inte om han är lite pappa i gruppen också. Men jag tycker han är värd otroligt mycket beröm hur han hanterar de här två matcherna här.
Han är en av de, eller kanske den sista, som är med sen jag spelade i landslaget. Och han är väldigt lugn som person. Han är väldigt trygg i sig själv. Och apropå det vi pratade om tidigare, om att ibland acceptera att motståndaren har boll, acceptera att du inte ska överarbeta situationen. Där tycker jag han är klockren. Och efter det här då, målet han släpper in, det är ingen tavla tycker jag, men det är en boll han kan ta.
Ja, det kan han ju ta.
Men sättet att han agerar efter det är väldigt imponerande tycker jag.
Hur gör vi nu, Lasse, i VM? Vi har ju ett par unga målvakter som kommer bakom och så gör det bra. Elfsborg står i Sandalen. Nordfeldt bevisar att han definitivt går att lita på. Har vi helt plötsligt ett angenämt målvaktsbekymmer?
Ja, det tycker jag du kan uttrycka det som. Åtminstone under de här två. Jag har ju den här killen som spelar i England. Han har inte jag sett mer än några matcher nu, som jag faktiskt suttit och tittat på honom. Och vara så ung och komma dit helt färskt, det är också 22 fantastiskt, år. Fantastiskt bra. Så att de två känns ju liksom som en väldigt fin grund. Sen finns det ju några fler, men några av dem har ju inte speltid heller. Men det känns ju som det är en ny generation målvakter på gång. Så att där verkar det ju inte, om de håller sig friska och får spela nu, att det är något större problem. Utan det har svängt väldigt snabbt där med att de här två nya unga killarna har kommit fram.
Så bara så här snabbt. Det är en skillnad, det här mästerskapet kontra nästan alla andra. Normalt sett hade den här matchen varit, eller VM eller EM, hade varit klart om vi kvalificerar sig för i höst. Nu är det bara 2 månader till VM, 3. Så att, menar, du ser inte ända för mycket. Och Victor Johansson har varit skadad. Vidal Zetterström var skadad. Elfsborg har precis börjat spela på den nivån. Så att det är rimligt att fortsätta med Nordfeldt.
Du var inne på Bergvall. Och jag vet att ni pratar ofta om centrallinjen. Mm-hmm. Har vi fått en ny härförare på mittfältet? Det här inhoppet lovade ju väldigt mycket. Det var pondus när han kom in.
Nej, så säger jag också. Ja, det var det. Sen så jag säger att jag tyckte Karlström och Ajari var väldigt bra. Jag tyckte Karlström var en av de bästa på plan mot Ukraina. Så att vi har alternativ där. Och i den här formationen måste jag säga också att när du spelar med 2 centrala mittfältare, du måste ha hjälp från mittbackarna, framförallt när de spelar med 3 mittbackar. Det tyckte jag de värderar väldigt bra den här matchen. Lagerbjälke och Starfelt och Lindelöf. Där handlar det också om att understödja den centrala mittfältslinjen. Så att den balansen där var väldigt bra. Sen är det klart att det är liksom angenämt att ha ett tredje alternativ. Och det tyckte han visade jobb även att han är.
Ja, men det har vi en fin centrallinje. Man pratar om backarna där som börjar vakna till. Bergvall, du har... Ja, men och sen har du Gyökeres där framme. Vilken centrallinje?
Definitivt. Samtidigt så du gör individen bättre när du har ett sånt här tydlig idé kring hur du ska jobba och hur du ska spela också. Så att vi kanske inte ska gå upp i sjunde himlen direkt och titta på...
Idag, snälla Lasse.
Jo, men gärna det. Därför att fortsätter de på den här, som jag vill kalla då, realistiska linjen, och man kan bygga på det och kanske med lite mera inslag i anfallsspelet. Och jag tror Jonas sa i början på sändningen, vi har ju liksom så mycket individuell skicklighet i ett antal offensiva spelare. Och som du säger, alltså Bergvall tycker jag, det är ju en av de, ja, alltså sen innan han blev skadad också i Tottenham, att Det är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Sen kommer du alltid tillbaka när du ska möta motståndare nu som är ett antal procent, ganska många bättre än de här som vi har mött här. Så måste du hela tiden också tänka på balansen i laget. Jonas nämner Karlström som jag tycker har gjort väldigt bra matcher. Han är ju lite det här ankaret då på mittfältet, va? Och Ajare vet vi vad han kan, och han är ju i första hand kanske bäst i den offensiva delen av spelet. Så att, men det är sånt här som är så fascinerande med fotboll, att individer blir bättre om i ett bra lag, definitivt. Och sen beroende på motstånd så måste du balansera laget på ett vettigt sätt.
Mm-hmm. Tänk, vi har pratat en halvtimme här nu. Vi har inte nämnt Alexander Isaks namn.
Nej. Eller Kulusevski.
Ja, vi har en reporter, hörrni. Han har en renässans för en reporter. En veteran har vi skickat ut på stan. Henke Strömblad finns på spelarhotellet med gamle skyttekungen Stefan Pettersson, lagledare i landslaget. Varsågod, Henke.
Vad är din titel? Är det landslagschef?
Det är landslagschef, det har
jag. Ja, vi står här utanför Sveriges hotell, Parkhotell i Humlegården i Stockholm tillsammans med landslagschefen Stefan Pettersson. Stefan, har du kunnat sova någonting eller har du bara legat och tittat i taket med ett brett leende?
Några timmar har jag fått. Vart sent, såklart, men några timmar fick jag. Jag visste jag skulle hit, så att det var lika bra att sova.
Men vilken härlig känsla och vilken utveckling det blev på det här playoffspelet.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Jag satt precis och pratade med Sebastian Larsson och han liksom säger själv att det går, jag kan inte ta in det här riktigt än. Det var en sån otrolig kväll här igår och nere i Valencia mot Ukraina.
Men du, hösten då som gick så pass illa och dåligt, och vad ser du själv, vad är det ni har samlat den här kraften till att gå ut och vinna de här två matcherna? Finns det något speciellt man kan peka på?
Det är många små saker som tillsammans gjorde att vi har lyckats ta det här helt enkelt. Graham och hans gäng kom in med ny röst, ett nytt sätt att se på saker, men hans sätt att se på saker. Samtidigt som jag kan lova dig att alla spelare som var med i höstas hade en enorm revanschkänsla och kom in i det här och verkligen ville visa att vi kan klara det. Så det, tillsammans så lyckades de få ihop det här och det var underbart.
Du själv när du spelade, du var ju med under VM också, du kvalificerade till VM 90 och då hade ju Sverige varit borta länge, missat alla stora mästerskap på 80-talet. Minns du känslan där från som spelare, vad det betydde att få komma till ett VM?
Ja, men det är ju det största som man kan vara med om såklart som spelare. Ja, det minns jag, och Det är så mycket upp och ner i den här världen, och det var fantastiskt att vi tog oss till VM då. Det var fantastiskt att vara med i VM och sen torskade vi mot Costa Rica och då vänder allt och så blir det bara nedåtgående. Och nu är det åt andra hållet, nu är vi med igen och det ska vi se fram emot här.
Hur mycket har ni förberett det här då? För jag misstänker att ni har väl gjort någon liten form av rekognition där, vad ni ska vara. Och nu ska ni iväg och ni ska möta Tunisien i den första matchen i Mexiko. Ja. Hur mycket har du förberett som landslagschef?
Nej, vi har förberett så mycket vi har vågat helt enkelt. Vi vet ju i stort vad som kommer hända och lite när och så här. Så att nu blir det ett detaljarbete ett tag framöver. Men det gör vi gärna.
Finns det några bra ställen ni kan bo på som du har rekat? För ni ska växla mellan Mexiko och USA då? Mm.
Ja, vi kommer att vi har ett basecamp i Dallas. Så där kommer vara vår utgångspunkt till att börja med. Sen får vi se hur det går i VM, om vi kommer att hoppa vidare. Men det tar vi då. Vi kommer att hamna i Dallas som sagt. Och kommer att åka över där inte i början, men kanske några dagar in i juni. Vi ska spela ett par matcher här hemma först och sen åker vi över.
Och hur är känslan inne på hotellet då? Jag kan misstänka mig att de som har orkat upp till frukosten är ganska nöjda när de sitter där och äter sina ägg och dricker sitt kaffe.
Jag har bara träffat Sebastian Larsson och hans familj. De var ganska glada, ja.
Och vad är närmast nu då på programmet? När samlas ni igen med landslaget efter den här fina succén?
Vi har rätt att få loss spelarna från och med den 25 maj från klubbarna, men naturligtvis vi ledare kommer ju att ses ett antal gånger innan dess. Och det börjar idag med att vi har workshops med FIFA på eftermiddagen idag och imorgon på Teams. Jag sa innan att det är bra att det är på Teams, då kan man ju välja att sätta på kameran eller inte, för vi kommer att kanske inte ha det bästa.
Lite röda ögonen.
På grund av sömnbrist, ja.
Du, när ska truppen presenteras då? För den ska ju då lämnas in till FIFA och den ska spikas. Vad har vi för datum där du utgår ifrån?
Vi har inte sagt datum själva när vi ska presentera VM-truppen. Det beror lite på när ligorna slutar och så vidare. Det kommer bli tidigare än normalt sett när vi ligger veckan innan vi samlas. Men det kommer bli tidigare. Vi ska in med listor till FIFA här med 55 spelare till att börja med. Och sen 1 juni så ska det in med de som ska vara med.
Låter fint det, och då kanske det finns förhoppning om att vissa spelare som inte har varit tillgängliga nu också på grund av skador kan finnas tillgängliga längre fram.
Det hoppas vi verkligen. Det är många, många spelare som förtjänar att vara med i VM, så att vi hoppas att vi får, eller vi, Graham och det gänget får jobbigt med att ta ut spelare.
Avslutningsvis Stefan, vad betyder det här för svensk fotboll då, som du ser att herrlandslaget har tagit sig till ett stort mästerskap igen?
Ja, det betyder oerhört mycket, både ur en ekonomisk synpunkt och liksom känslan att fotbollen och att vi enas och att hela rörelsen får vara med om det här och hela Sverige får vara med om det. Så det betyder mycket.
Du får med om en VM-turnering igen, nu som ledare.
Ja, precis. Jag har sagt det. Jag börjar med ett VM-18 och så får jag avsluta med det här då. 26.
Du slutar cirkeln.
Ja, precis.
Stort grattis till segern igår och lycka till med förberedelserna nu.
Tack så mycket.
Och därmed så lämnar vi tillbaka upp till studion igen då med en mycket glad landslagschef som ska in och ta en extra cappuccino nu, har han lovat.
Ja, tack Henke och Stefan. Direkt från Karlavägen på Östermalm. Ja, vi hörde de pratade om programmet. Dallas Houston Monterrey i Mexiko är det som gäller. Det är varmt, men jag har fått höra att i Dallas åtminstone, Lasse, så finns det AC. Och det ska vi vara glada för du var ju med på den tiden Sverige spelade VM 94. Du arbetade som spion då. Det var varmt.
Ja, jag hade förmånen att få hänga med 94, så det var en erfarenhet och en upplevelse. Nej, men det var ju fruktansvärt varmt i Dallas. Sverige mötte ju Saudiarabien där. Och det gick i princip, alltså träningen var ju liksom nästan inställd, jag får säga, och som jag kommer ihåg då, väldigt lågintensiv. Och det var ju 40 grader, va, och solen stekte ju, så att matchen där, de fick ju liksom... Tommy och Tords team där gjorde ju ett jättejobb med is och man hade handdukar liksom, och spelarna skulle försöka komma förbi så ofta som möjligt. Så att se det rent fysiologiskt och även fotbollsmässigt, så att nu är det ju en ekonomisk fråga där, för att jag antar det fungerar som det gjorde på min tid, att de här, man blir ju hänvisade till vissa camper och sånt där, och då tror jag att FIFA, tidigare stod de i alla fall för kostnaderna. Och sen där Dallas ligger, så det, man måste nog en bit långt bort därifrån om man ska köpa ett eget då. Man kan ju göra det. Jag vet ju länder, de här stora länderna, till exempel när vi var i Frankrike senast och när jag var där med Island, då hade ju Tyskland bokat upp ett jätteflott hotell helt alltså på egen bekostnad, bara för de tyckte inte de här som var utplockade av UEFA på den tiden dög, va. Så att där har de ju verkligen en utmaning om de måste ligga där, eftersom de spelar en match, tror jag, i Dallas och en i Houston. Och jag gissar att Houston är lika varmt också.
Ja, men jag får höra Axel, våran producent, han är ju snabb i och tittar upp på nätet. Det är 32 år sedan det var Dallas och Saudiarabien. Det finns tydligen AC på fotbollsanläggningen både i Dallas och Houston, dock inte i Monterrey. Hur låter det, Jonas?
Det låter väl angenämt. Jag tror... mina erfarenheter då från mästerskap är... Det som är viktigt är ju att bo på ett hotell som man kommer att spendera merparten av tiden där. Att allting är bra där. Att servicen är bra, att faciliteterna är bra. Det gissar att det är det om FIFA tilldelar om det. Sen är det ju också... Jag menar, nu är inte jag geografiskt överdrivet kunnig, men man ser på kartan här att det kommer ju bli långa resor som det är. Så kan man minimera antalet resor genom att bo på något ställe där man spelar, så känns det väl också som en fördel, tycker jag.
Ja, med en liten titt på Sveriges VM-resor och förbundskaptener också. Ser vi ju ditt namn också, Lasse. Det som ligger närmast ditt hjärta är naturligtvis det du upplevde, men har du några speciella minnen, något speciellt sådär som är viktigt att tänka på med det här i bagaget nu inför detta äventyr?
Nej, det Jonas nämner, alltså det här med hotell och uttaget hur man bor och aktiviteter och såna där saker. Den planeringen är alltså oerhört viktig. Vi gjorde ju bort oss första mästerskapet jag var med på nere i Holland. Vi valde ett jättebra hotell tycker jag, med faciliteter. Men, och vi var faktiskt medvetna om det, men att det fanns inte AC som du nämnde. Och holländarna sa, ja men det är inte varmt i Holland här, så det spelar ingen roll. Och det gick vi på. Så var det en rekordperiod då, precis före och i starten av det. Så vi hade ju de hade ju jätteproblem att sova, killarna, va. Men när vi nämner Asien är det så där varmt också. Så det är ett problem det där också när man lever då i en sån här hög värme. Och så man har väldigt kallt på hotell och rum där man lever. Då blir man ju mycket mer känslig för infektioner och sånt där. Så den biten är ju extremt viktig på det här sättet. Va? Så att, men faktiskt det bästa stället jag varit på, det var, vi fick ett eget hotell som vi fixade när jag var med Island i Frankrike. Och det låg alltså då uppe i uppgränsade nästan upp mot Genève, och fantastiskt klimat, fantastiskt hotell. Helt ensamma på hotellet, vi kunde gå omkring hur vi ville, det var inte större, va? Så att allt det där är ju otroligt viktigt när de planerar då med uttaget, alltså både fritid, träningsmöjligheter, resavstånd som jag var inne på. Alltså i USA, och nu kom ju Mexiko och Kanada till, det var ju mycket flygresor i USA 94, då var det bara USA, va? Så det spelar inte så stor roll när du väl är uppe i luften om du åker inom USA eller sticker ner till Mexiko eller upp till Kanada, det är för att det är ju jätteresor. Svenska landslaget for ju omkring väldigt mycket, va? De var på västkusten, de var på
Detroit och det,
ja, precis. Ja.
Jonas, dina tankar om logi för spelare, ur spelarperspektiv?
Som jag sa innan, Lasse nämnde också, det är sånt som folk inte tänker på kanske, men när vi var i Ukraina bodde vi utanför Kiev på ett hotell där liksom. Det är också viktigt att ha ett hotell med aktiviteter, alltså det är tristessen i en situation som kommer. Du är med samma gäng under förhoppningsvis 4-5 veckor. Alla vet hur det är att bo med någon i 4 veckor. Det kan vara lätt ibland, det kan vara svårt ibland, så att de delarna är också viktiga. Det är viktigt att du har bra planer att träna på, såklart. Sen är det säkert bra, men alla de små delarna är viktigt för oss, såklart.
En annan sak jag får lägga till också, ledarskapet där och liksom miljön i gruppen, för att i alla fall i de mästerskap jag har varit på, både med Sverige och de olika länderna, så du använder oftast inte mer än 16, 17, möjligtvis 18 spelare, va? Mm. Och de killarna som inte får spela under en sån här lång period, det är otroligt viktigt att du liksom har det där också. För börja någon och liksom balla ur, eller vad jag ska kalla, och känna tristessen. Och får man inte spela, det är ju tråkigt alltså. Så att, det är många, många aspekter i det här med ledarteamet och ledarskapet. Men också, jag tror också att man ska vara väldigt noga med att försöka lyfta fram spelare som har ledaregenskaper. Va? De kan betyda väldigt mycket. För det är en lång period det här. Va? Du ser, de kommer att börja troligtvis ett par veckor innan de åker över. Mm. Och så 25, måste du vara där i 8-10 dagar för att du ska ställa om till tid. Va? Så att, det är en jättelång period.
Mm. Glada spelare, vi kan väl vi släpper inte riktigt gårdagen innan vi har sett lite mera glädje.
Svegovare!
Ja, så är jag, gubbar. Alltså, du skulle ju inte ens vara här, och så är du tillbaka och så gör du det på det här sättet.
Det känns helt otroligt, helt fantastiskt. Här på hemmaplan inför alla, man blir nästan tårögd. Det är helt fantastiskt.
Ja. Ja, oj, oj, oj. Jag känner allt. Eufori främst, såklart. Och det är så mycket känslor.
Det där målet, vad kände du efter det?
Ja, det var... Jag tror det blev svart där ett tag. Det var något...
Ja, det är bara att njuta. Det går sudd på riktigt. Och, ja, det är... Jag älskar dem alla.
Vad bra!
Ja, det är bra, Anthony. Du sa ju att du skulle spara det till det sista.
Jag sa till dig, vad sa jag till dig?
Jag sa till dig.
Alltså, fan vad glad jag är. Vi förtjänar det här. Vi fick en andra chans. Och tack vare Graham och ledarna och spelarna. Vi gjorde hans matchplan. Och jag håller på förresten. Min röst är nog på att gå. Alltså. Men fy fan vad glad jag är med de grabbarna. Så glad jag är.
Därför vi pratar med dig nu, för vi visste att din röst skulle snart försvinna. Alltså, vad känner du nu, den stolthet?
stor stolthet. Jag är bara glad att vi kunde göra det för de här fansen. Vi slutade i botten av våran playoff. Men nu får vi en andra chans. Och vi slår Polen, fick revansch. Jag kommer ihåg 4 år sedan. Jag var på bänken. Och vi förlorade mot Polen för att komma till VM. Vänta, jag kommer tillbaka.
Ja, nu Sverige till VM. Det var inte bara Sverige som blev VM-klara igår. Det var ju 3 ytterligare playoff-matcher. Och vi kan ju konstatera där till exempel att Danmark, våra grannar, som ibland har hög svansföring, åkte ut mot Tjeckien. Jag har fått reda på att Tjeckien aldrig har förlorat en straffsparkstävling. Det är ju rätt imponerande.
Nej, vi slog ju Irland. Mm. Straffar också i matchen innan. Så att, aldrig flyr på straffar.
Nej, enligt danska TV2.
Motpulen till England då.
Ja, och sen har vi italienarna. Nu missar de sitt tredje raka mästerskap. Va? Italien? Nej, de är ju världsmästare.
Och då är det med all respekt, då är det Bosnien, Nordmakedonien va? Och Sverige i playoff har man missat 3 VM.
Ja, det stämmer.
Otroligt.
Mm.
Det konstiga var, jag såg slutfasen när jag kom hem av, det var ju förlängning där också, precis som du sa. Och de var ju, statistiskt var de ju helt utspelade nästan. Jag vet inte vad som har hänt. Mm.
Nej, de fick ju, Bastoni blev utvisad efter 40.
Ja,
så att de är ju bara mindre. Men ja, nej, det är ändå otroligt. Ett så stort lag som Italien liksom.
Turkiet och så vidare då slog ut Rumänien. Ganska väntat. Rumänien har inte så speciellt starkt lag. Vi kan väl titta på hur det såg ut nere i Bosnien, Herzegovina. Moises Keane gör här 1-0. Det är jättetjusigt. Italien mot VM trodde nu de flesta. Den här matchen spelat i Senica. Tjusigt mål.
Ja, sen blev den här situationen.
Så har vi Bastonis röda här, ja.
Ja, den blev avgörande såklart. För matchen. Men det är ändå så här. Bastoni, Tonali, Calafiori, Donnarumma, Di Marco. De har ett bra lag liksom. Att inte kunna ta sig hela vägen igen då. Tredje gången gilt. Det är,
Italien?
Ja, man förstår inte det riktigt utifrån.
Men visst känns det du som de har, det är inte bara landslaget nu utan senare år, klubblagen är ju inte heller lika dominanta och bra ute i Europa också, så att det känns ju som det har blivit lite stagnation i italiensk fotboll.
Samtidigt så går de och vinner EM liksom. 2020 liksom. Mm. Så att det är svårt att analysera tycker jag. Men jag instämmer med Lasse att nej, det är väl inte det Italien som man kände igen liksom på 90-talet.
Nej, jag vet inte vad de har tappat. Jag följer ju inte italienska ligan tillräckligt bra. Men alltid när man har mött Italien eller sett Italien. De är ju så cyniska. De är ju så bra att spela på resultat. Mm. Men liksom, och just såna här liksom avgörande matcher då. Eller även också kvalgrupper när det inte är så många matcher. Det som har hänt under...
Här leder de 1-0 dessutom.
Ja, precis. Ja. Men utvisningen har väl naturligtvis stor betydelse.
Ja, men så tänker man i straffläggningen också. Liksom att, Donnarumma, som kanske är tillsammans med Courtois, tycker jag, världens bästa målvakt och en målvakt som är skicklig i straffläggningen. Han tar inte en straff. Och de bränner 3. Liksom. Mm. Så att, ja, det är överraskande.
Tuff bortamatch är det. Titta hur det såg ut nere i Senica igår. Det här är alltså lägenheter utanför stadion. De har tänt bengaler på balkongerna. Det är ju ett oerhört drag kring matchen. Det är häftiga bilder. Ja. Bosnien slår alltså ut Italien, flerfaldiga världsmästare. Mm. Det är intressant. Och det är ju en del annorlunda nationer som kommer dit och en del stora som får kliva åt sidan. Turkiet som sagt. Kosovo, Turkiet ropar Axel till mig i öronen. Vi kan väl ta och titta på den matchen. Rumänien hade Turkiet slagit ut innan. Nu blev det Kosovo. Det är Koglu som gör målet här i den 53:e minuten. På bortaplan.
Mm. Och som sagt, jag har väntat väl får vi säga. Samtidigt då som Kosovo, inte minst minns vi från VM-kvalet. Ett bra lag, ett svårslaget lag. Men Turkiet då med vinsten där och det var väl skönt, tänkte man. När vi fick lottning till playoff så kände jag att är det något lag man ville undvika
så var det just Turkiet. Så att,
ja. Ja, så har vi våra grannar då, Danmark, som mötte Tjeckien, som alltså aldrig förlorat en straffsparkstid enligt danska TV2. Mm. Hoppsan. Mm. Premier League-spelaren Jensen.
Mm. Det här var tråkigt tycker jag ändå från skandinavisk synpunkt att inte få med Danmark till VM. De är alltid sevärda tycker jag, men ja, så små är marginalerna. Det såg vi inte minst på Strawberry igår.
Sadelek med den avgörande straffen.
Ja, det känns så oerhört tufft. Liksom. Jag känner ju med de här lagen när man åker ut på straffar. Alltså, ja. Mm. Vi fick ju vara med om det i EM då mot Holland. Liksom.
Just det.
Det blir liksom så abrupt på något sätt. Det är ingenting man kan påverka, utan varje spelare får ju liksom göra det individuellt. Va? Så att, och förlora sånt, då tycker man att livet är pest. Alltså. Mm. Det kan jag lugnt säga. Jag förstår hur några av de här killarna mår nu. Mm.
Norge och Sverige i VM, inget Danmark.
Nej. Norge var väl väntat
utifrån
det laget de har. Jag menar, innan kvalet också.
De klippte ju Italien rejält i sina matcher dessutom.
Ja, utifrån det laget de har och utifrån de individerna de har. Det är ett väldigt starkt landslag. Danmark, som sagt, jag förväntar mig att de skulle ta sig dit, men så blev det inte fallet.
Ja, men var Island alltså?
Vad sa du?
Var Island någonstans?
Ja, då kan man fråga sig.
Men var för dålig för förbundskapten.
Ja, de klarar inte av
Polen. Ja, nej.
Och Curaçao och Haiti.
Ja, alltså generellt känns det ju alltså, jag menar, jag har väldigt respekt för att det kanske är bra för fotbollen ur ett annat perspektiv att många länder ute i världen då, och inte minst sagt utanför Europa då, får möjligheter att komma dit, men det blir ju oerhört stort mästerskap och många lag är ju, tittar du på de här grupperna, så nästan i alla grupper, jag tittar bara snabbt här i morse, så känns det ju som det nästan är två på pappret i alla fall klara lag i de flesta grupperna, så går ju dessutom treer vidare. Va? Så att det är ju, det är en jättekolossal stor turnering nu. Massor med matcher och frågan är då, hur attraktivt blir en del matcher? Så det kan man ju naturligtvis fråga sig. Men jag tänker också på spelarna. Va? Jag menar de här som går till kvartsfinal och vidare upp. Alltså det, jag menar, jag vet inte hur lång tid det tar nu. Jag har inte tittat på datum, men det måste ju vara en 4-5 veckor. Va? Ja,
fem
själva turneringen.
5 veckor.
Ja. Mm. Alltså, det är otroligt tufft alltså.
Sverige hade kunnat ha varit, de hade vunnit gruppen bara för skojs skull, för vi kan, så vi kan dissekera.
Om de hade vunnit gruppen,
alltså, ja, det var ju långt ifrån. Om de hade varit i Schweiz, så titta, då hade vi hamnat med Kanada, Qatar och Bosnien. Nu hamnar vi alltså med Japan, Nederländerna och Tunisien, så ingen större skillnad kanske. Eller?
Alltså,
Kanada på hemmaplan.
Ja, Nederländerna håller ju ändå högre än Schweiz skulle jag säga. Japan har ju, kolla lite, Japan har ju gått bra. De slog England igår till exempel, slog Brasilien i höstas, i träningsmatch för att ska sägas. Så det är en ganska tuff grupp, men som Lasse säger, att alltså, man har tre går vidare också. Och vi kan sitta här och nu går vi på målen idag, men jag håller ju med att det blir lite urvattnat, både kvalet och gruppspelet i VM när du har det formatet som du har. Men det behöver vi inte prata om nu.
Lasse, vilka favoriter ser du? England! Jag pratade med mina engelska kollegor och taxichaufförer och alltihopa. Det blir kvartsfinal och semifinal som vanligt. Vi räcker inte till.
Sade de det?
Ja, Andy, du vet.
Alltså Andy,
du vet. Ja, men Manchester taxikille.
Han är ju den ena britten som är realistisk.
Ja, ja.
Så tror de alltid det ska bli guld.
Ja. Lasse, om du fick ta ut ett finalpar så här, som det är nu, din känsla bara, det är ju inte så viktigt, jag vet inte gillar att tippa, men det är bara på skoj liksom sådär, vad är din känsla, vilka tror du just nu är starkast i världen?
Spontant känner man ju liksom länder som både, ja, tar Europa så Frankrike tycker jag har alltid ett bra lag, va? Och det går ju aldrig att räkna bort länder som Brasilien och Argentina när det kommer till världsmästerskap heller, va? Så att, ja, det är ju sällan det blir överraskningar i alla fall kan man säga VM. Det är ju oftast något av de stora nationerna som vinner.
Spanien verkar vassa. Hur är det med Tyskland? Har de vaknat till igen eller är de fortfarande lite...
Nej, de är, som Lasse säger, Tyskland i mästerskap kan man aldrig räkna bort. Därmed tror jag Brasilien. Jag tycker att de har bättre lag än vad de har haft på länge. Jag tycker att de har en tränare då, Ancelotti, som borde kunna hantera den pressen som det innebär att vara förbundskapten för Brasilien. Och sen vet vi också av historiken att spelas VM i Amerika. Ja, det är ofta de länderna där och de stora länderna där som går vinnande ur det och vice versa då i Europa. Så att, men ja, det är många lag. England har ju alltid en svag punkt för det är med hjärtat, men med hjärnan också. De har ett bra lag. Förr eller senare så tror jag att de kommer få till det.
Sen tror jag en annan faktor också där du är där borta. Nu vet jag inte klimatet, jag har inte satt mig in i alla spelorter, men ett lag då som är väldigt skickligt på att dominera matcher och styra matcher i den värmen, så är det också en fördel. Jobbar man med väldigt mycket då att vara destruktiv och jobba hårt i försvarsspel och såna här saker, va? Så att kunna vila med bollen är ju en faktor som talar för lag som har den förmågan i det klimatet som kommer att vara.
Potter får tänka om lite då på 2 månader.
Ska vi prata lite Nederländerna då? Eller Holland får man säga. Jag frågade i Amsterdam, får man inte säga Holland längre? Jo, det får man säga. Man ska säga Holland. Men vi säger Nederländerna för det är...
The Dutch.
The Dutch, ja. Det är tydligen inte fel att säga det, holländarna. De är ju favoriter i vår grupp. Men... De spelade oavgjort båda mötena mot Polen. Ja. Så de är inte omöjliga på något sätt. Och du har ju erfarenhet av holländare och holländsk fotboll. Vad säger de om det som väntar oss?
Utan att detaljgranska dem under sista åren så det känns inte som de är lika bra som de har varit om det går ett antal år tillbaka. Så att, för mig känns inte Holland som någon omöjlig motståndare utan att vara 100% inläst på dem.
Nej, men de har ju några profiler naturligtvis. En här lagkaptenen i Liverpool, Van Dijk.
Men det är väl alltid med Holland och holländsk fotboll egentligen generellt. Man vet aldrig riktigt var man har dem. Sen är det klart att det är en otrolig höjd i det här laget med Van Dijk och med Fistepay och så vidare. Så att det kommer inte få något där i kvalitet.
Gakpo och Graver. Det gick till semifinal i EM24. Om vi inte missminner oss.
Mm. Ja. Nej, så att det är... Man får ju ändå säga såklart att det är den tydliga favoriten i gruppen. Så är det.
Holländsk fotboll brukar ju... Vi har ju tittat på holländsk fotboll genom åren, Lasse. Hur deras sätt att spela och som de skjuter bollen och...
Jag har ju spelat i Holland också. Du,
bra! Där fick Jonas. Jag trodde alla skulle säga någonting. Vad heter lagen?
Nej,
det är så svårt att
uttala. Jag har 2 i holländska ligan nu för tillfället. Eller 3, 2, 3.
Ja. Berätta lite om holländarna för oss.
Ja, de är fotbollsmässigt så är de ju väldigt kunniga. De vet om att de är kunniga framförallt. Gränsar ibland till arrogans. Och det kan ju både vara en fördel eller en nackdel tycker jag när du spelar fotboll. Sen är de ju tydliga. Stora anledning till, tror jag, att Ajax och Feyenoord får fram de här talangerna år ut och år in som de får, det är att de tittar inte så mycket på trender. Då har de liksom arrogansen igen som är av godo i det fallet. Att de, vi vet hur vi får fram talanger. Det är så här vi jobbar. Vi går med tiden på ett sätt. Men bara för att vinden blåser dit så blåser inte vi med den. Så att det är en styrka de har. Det genomsyrar ju liksom klubblagen, det genomsyrar landslagen, man spelar på ungefär samma sätt, man utbildar spelare på samma sätt, så även om det kommer från olika akademier och olika lag så finns det synergier som är väldigt lika liksom, och som är en fördel när du ska få in spelare i landslaget.
Om jag får vara egoistisk, jag har ju en sån här skön upplevelse med Holland, med Island. Vi slog dem ju borta med 1-0 och hemma med 2-0 i kvalet då när vi gick till Frankrike, och jag upplever precis som du säger, och då har man ju liksom på den tiden liksom, man träffades i konferenser och sånt där via UEFA och FIFA som man har gjort det alla tider. Holländarna hade ju ofta förbundskaptener i flera länder och de umgicks nästan alltid bara med varann. Och precis som du säger, när man har mött dem också, de har ju definitivt väldigt höga tankar om sig själv. Och jag tror tar de här 2 matcherna, när man liksom möter dem då med ett väldigt... tycker jag då, bra försvarsspel som vi gjorde med Island, så blir de lätt frustrerande och störda, va? Och liksom det var ju på den tiden till exempel Robben spelade, och vi var ju lite då, så vi gick alltid ut med understöd när han kom på offensiv planhalva igen mot den situationen, så vi lyckades ju liksom kväva honom helt. Han var så frustrerad i andra halvlek, han var snarare, tror jag, en nackdel för laget. Han var irriterad och skällde och hade sina. Så att just det där som du är inne på, att de har ett otroligt höga tankar om sig själv, både tränare och spelare.
Jonas, vad tar du med dig för speciellt minne från igår? Var det någon situation som du kände att den här kommer jag kanske främst att tänka på när jag tänker på den här matchen.
Det är väl det enkla när Victor Gyökeres gör 3-2. Som sagt, jag har spelat många landskamper på Strawberry. Jag har varit där som åskådare som med Viaplay många gånger. Men just ljudnivån, just stämningen där de 5-10 minuterna, det var det bästa jag har upplevt.
Lasse?
Ja, jag vet, det är så svårt att lyfta fram någonting alltså, men nu så här med lite distans så jag är alltid så där tråkig, va? Jag måste ju ändå säga att det laget tillsammans med Potter har gjort, va? Det tycker jag är så otroligt skönt, och att jag hoppas ju också för svensk fotbolls bästa nu att man kanske då modifierar vår fotbollsdebatt som jag tycker varit väldigt inriktad på individer och att vi har så några stycken superstjärnor och sånt där. Va? De är viktiga att ha, de kan avgöra matcher, men de vinner aldrig matcher ensam. Va? Så att, jag hoppas att det ska få den effekten av de här matcherna också.
Du är inte alls tråkig, Lasse.
Tack.
Nej, inte alls. Hörrni, vi har ju en egen klackledare numera. Malmbergs stolthet, Erik Niva. Titta och hör, och så ska det bli VM i sommar igen i USA. Hörrni, tack för att ni tittade. Heja Sverige!